Ja, hej! Hjärtligt välkomna till programmet Glömda minnen här i Radio Kärnan Helsingborg. Vi ska i flera program ta upp diskussionen vad som hände mellan åren 1933 till 45. Vad hände i Sverige? Vad hände med folks vardag i Europa? Vi gör det här programmet ihop med 11 andra radiostationer inom EU i ett EU-projekt som heter Forgotten Memories. Och ni ska finna att personer vi intervjuar har själva upplevt denna tiden och vet även hur och varför vi inte reagerade så där jättemycket på vad som hände ute i Europa. Välkomna till programmet. Idag ska vi ta och knyta an till både 30- och 40- och 50-talet av olika skäl som framkommer under programmets gång. Man får ju sådana här stunder av reflektion då man vill tänka varför? Varför blev det så? Varför gör vi inte någonting åt det? Vad är det som hindrar oss att göra ett bra samhälle när vi har alla förutsättningar? Men det blir väl ungefär som första melodin här som heter Humlans flykt. Vi vet ju alla att humlor och bin behövs för vår överlevnad. Men ändå lika fullt så sprutar både folk och bönder och kommuner utgifter som tar död på detta. Folk är så noga med att klippa sina gräsmattor så att inte vitklöven hinner att öppna sig för våra bevingade vänner, humlor, bin och getingar. Alla är lika viktiga för oss. Men det är ju så att tar man bort förutsättningar så blir det dåligt. Jag hade en svärfar som ringde mig en gång och frågade: Bosse, hur kokar man ägg? Ja, så har jag inga problem. Du lägger det i grytan och kokar dem i 4 minuter om du vill ha dem löskokta, och vill ha dem hårdkokta så tar de 5, 6, 7 minuter. Beror lite grann på hur färska äggen är, men normalt så där. Vill du vara säker på att du inte får löskokta ägg så låt dem koka i 7 minuter. sjuda, inte stormkoka. Ja. Så efter en timme så ringde han tillbaka till mig och så sa han det, Bosse, äggen är fortfarande lösa, de har kokat en timme nu, men grytan är alldeles svart. Han hade glömt att lägga i vatten. Alltså förutsättningarna var lika med noll att han skulle få ett kokt ägg. Nu ska saken sägas att han var född i ett hem där männen var absolut förbjudna att ens komma i närheten av köket. Det var damernas domäner och pojkarna på den tiden fick inte ens lära sig att koka ägg. Men jag lärde honom det också så småningom. Jag gav honom förutsättningarna att lyckas. Vi ska kasta oss in i programmet med lite musik med en förhoppning.
Everybody talks about a new world in the morning. So they say, I myself don't talk about a new world in the morning. New world in the morning, that's today. And I can feel a new tomorrow coming on. And I don't know why I have to make a song. Everybody talks about a new
Ja, det var den kära Roger Whittaker som spelade om en ny värld nästa morgon. New World in the Morning. Ja, ska vi få en ny värld i det här livet så får vi nog börja och titta på vad är det som händer? Vad är det som gör att ingen verkar bry sig särskilt mycket. Vi bor ju i Höganäs och vi tittar på våra politiker, vad de gör här och våra politiker där, alltså i Helsingborg. Människor som i sina partiprogram har demokrati och människorätt som i regel första prioritet. Och så läser man i tidningen att man vill samarbeta med Sverigedemokraterna, säger Peter Kovacs. Jag förstår ju att människor som har taskig bildning, inte har fått läst någonting, kan acceptera en människosyn som hör hemma på det bruna 30-talet och slutet på 20-talet. Synen på att alla ska vara ariska, helst långa och blonda och muskulösa. I och för sig stämmer det ju inte på Sverigepartiet, men om man drar en parallell till deras idolparti, nazisten Adolf Hitler, så var ju inte han så särskilt bildskön heller. Så det gäller bara att vara rapp i käften och komma med samma floskler gång efter gång. Och så fria till högerkrafter och till kapitalet. Det gjorde Adolf Hitler. Han var väldigt duktig på det. Han byggde vägar så de fick in mycket pengar. Han byggde fabriker. Han ordnade massa saker så att folk fick jobb för att sen slaktas. Om man drar sådana här paralleller så måste man ju titta på det historiska. Nazistpartiet var ett litet skitparti som hade 12-13% av rösterna, men de hade en grogrund i sitt främlingshat, och sen utövade de ju en viss gatumakt som gjorde att folk visste inte vad de skulle tro, och kapitalet pumpade in pengar för de såg potentialen hos Adolf Hitler, nämligen att de skulle få tillverka både maskiner och annat. Vi kunde för lite sedan höra i programmet om Wallenbergarna att svenskt kapital, bankväsendet, SE-banken numera, men då hette den Stockholms Enskilda Bank, de gjorde upp och skenköpte Bosch företagen så att efter kriget så skulle inte de råka illa ut. Och på vanligt vis så lyckades ju kapitalet klara sig undan allt ansvar. Vi kan se samma historia när det gäller fabriker i Tyskland. Till och med de som var så duktiga på att tillverka cyklon B-gasen som tog död på miljoner människor fortfarande gör affärer. Vi gjorde ett reportage nerifrån Hannover där vi visade på hur en mycket känd bildäcksfabrikant hade krigsfångar anställda och nu kör ungefär samma koncept fast då i låglöneländer. De flyttar verksamheten från Europa och till Brasilien bland annat, där folk dör på fabrikerna därför att det inte finns någon lagstiftning. Och det hemska med det här, det är ju att de svenska partierna på högerkanten och alliansen, de skriker om att vi ska ta bort reglerna där facket har ett inflytande. Och detta kan jag förstå om jag hade varit kapitalist och skitit i folk. Då kunde jag förstå det. Men som människa och kännande medmänniska så kan jag inte förstå varför inte folk ska ha drägliga förhållanden. Vi får larmrapport efter larmrapport nerifrån Indien, Bangladesh, hur klädtillverkarnas anställda har det så jävligt så att vi inte ens kunde tänka oss hur de har det. Jag har tittat på reportage ifrån hur man färgar tyger i Indien och i Kina, och folket där har det alldeles rent förment förbannat illa. Men lika fullt så går vi med glada miner till Hennes och Mauritz, Kappahl och alla andra fabrikanter och köper dessa billiga kläder som dessa stackars människor offrar sina liv och framtid för. Medellivslängden i Bangladesh ligger någonstans på 38 år, och inte beror det på att de är välbetalda och får bra mat. Nej, det är väl snarare så att de har inte råd till någonting. Förhoppningsvis så kan Grekland nu reda ut sina problem. De får krypa till korset och lära sig att det är inte folket som bestämmer, utan det är penningen. Och jag lider med folk som inte får bestämma själva över sin framtid. Hasse Pikus hette denna melodin, och det var Sant Sarkasos som spelade. Ja, vi kan skicka en varm tanke till Grekland, till det fina vädret, de fina stränderna, de glada, goa människorna där nere som tar så väl hand om oss när vi kommer dit. Ja, Och när man sätter sig in lite i Greklands problem så tänker man då att det finns väl någon form av ekonomisk demokrati. Det gör det inte, utan de som har pengar, de betalar nästan ingen skatt. Och de pålagor som kommer nu drabbar knappast de rika heller. Vi får väl hoppas att det på något sätt gör så att de som har pengar får vara med och betala. En höjd moms är ju ett sätt att nå alla, men det skadar ju alltid de som har det sämst ställt. Ja, man kan väl säga att Europas folk är tillbaka i en situation som man kan säga de sitter med skägget i brevlådan eller näsan i kläm, eller man kan vara hur hurtig som helst och säga att Europa har väl fått lite problem i och med att ekonomin i Grekland har blivit galen. På Irland, Portugal, Spanien, Italien, de kämpar för att komma på rätt fot. Irland har lyckats väldigt bra. Frankrikes ekonomi, det vet man egentligen inte hur den är. Det är så motsägande uppgifter. Men det finns ju möjligheter att utveckla demokratin där. Italien kämpar på. De sitter ju också i händerna på de stora ekonomierna och bankerna. Så vet du fan hur det går för dem. Man hoppas ju att det ska gå bra. För man kommer ihåg när man gick ut som 15-16-åring i Italien och hade 10 miljoner lire i fickan. Ja, det var lika med 100 spänn. Ja, man vet aldrig hur det går, men en sak vet jag, att historien kommer att upprepa sig flera gånger.
Thank you.
Ja, detta var Verdis Fångarnas kör. Jag tror vi binder ris åt vår egen bak om vi inte kommer ihåg hur det var och hur vi gjorde för att få det bra. Jag kommer ihåg 50-talet, första del, väldigt väl. Från 51-52, då börjar man bli medveten om sin omgivning. Jag har under många år umgåtts med människor som kan berätta hur det var förr. Vi har inte minst hört Ragnar Eriksson i flera program här. Och det roligaste av allt är att så många av er har meddelat mig via mail och telefonsamtal att ni tycker det var så roligt att höra Ragnar igen. Och ni ska veta att de här intervjuerna jag gjorde med Ragnar Eriksson, de finns nu tillgängliga för alla i, genom att de finns med i vårat EU-projekt Forgotten Memories. Ett program som går där och som 11 olika länder är med att sammanställa minnen. Minnen, det är någonting som är väldigt viktigt att ha. Att komma ihåg att så var det. Fan, vi får inte låta det bli så igen. Och de glömda minnena, det är de som ingen pratar om. Nämligen hur det egentligen var. Vad gjorde Sverige för att undvika krig? Vad gjorde Danmark? Vad gjorde Norge? Vad gjorde alla de andra länderna? England, Tyskland, Frankrike, för att undvika krig? Inte mycket. Man såg och visste otroligt mycket mer än vad som framkommer. Och jag har ju märkt hur svårt det är att få ut från olika arkiv. Jag var till Norge och försökte få ut polisarkiven där, läsa lite hur var det samarbetet med tyskarna eller motståndet mot tyskarna. Jag har ju fått höra av goda vänner från Norge att det var otroligt mycket problem att vara polis i Norge under andra världskriget. Staten, alltså Quisling, han hade ju sina order ifrån Tyskland hur det skulle vara. Och det var ju inte lätt att kunna vara motståndare och samtidigt då försöka hjälpa de som behövde hjälp. Vi hade i Sverige många problem. Vi hade våran järnmalm, vi hade våran skog, vi hade mycket som vi måste sälja för att överleva. Sverige som var neutrala, de gjorde upp med bägge parter så att vi kunde få in två laster med fartygslaster med mat, kaffe och allt det där som gick på kuponger. Vi kan ju följa det väldigt noga i den här serien Någonstans i Sverige som går nu på TV1. Jag såg ett avsnitt igår alla som var någonting med, de sa jävla Hitler. Jävla Hitler. Men de kunde lika gärna sagt vilken statsman som helst som lät honom hållas ända fram till han traskade in i Polen. Han hade ju annekterat en hel del. Det går inte att lita på nazister och deras anhang. De säger en sak och gör en annan. De visade ju aldrig att de tänkte ta död på 5-6 miljoner judar, zigenare, halta och lytta, människor med handikapp både fysiskt och psykiskt. De utsatte dem för de mest fruktansvärda experiment. Det hade de aldrig deklarerat att de skulle göra. De skapade ett program där man skulle sätta ihop särskilt ariska människor och få barn. Det var inte fråga om kärlek, utan det var att skaffa en superras. Vad har Sverige med det att göra då? Jo, Rasbiologiska institutet i Uppsala. Det var ju de som förde fram de här idéerna. Vi kan inte svära oss fria på något vis. Men vi ska ta upp 50-talet om en liten stund. Men först ska vi lyssna på en som av flera skäl hatade nazismen. Och fick på käften på det också.
Allting går igen ur tidens grums och mögel stiger fram ett skrämmande fantom. Även Grekland hade sina vandrarfögel fostrade i Sparta och i Rom. Ur seklers skuggor, ur årtusens damm, ett mystiskt spöke i nutiden stiger fram. Det är den ökända hästen från Troja, moderniserad till femte kolonn. Majoren Quisling är en papegoja som imiterar så gott han har förstånd. Vi är osynbart blott fredliga fågar med grekisk rakborste ut i vår hatt. Men i ett höj drar vi fram våra bågar och stormar Troja från insidan by natt. Ty det är Europa som högljutt hörs höja att makt är rätt har nu fått sin symbol. Det är den ökända hästen från Troja som alltjämt spelar sin gamla hjälteroll. Bland de vilda hästar som har galopperat på fru Klios rännarbana är det trojanska hästen som sig minst generat för att lyfta svansen här och där. I världsmanegen politikerna som döma augustar står i parad, hurra! Det är den ökända hästen från Troja som sluppit ut ur historiens stall. I ryttargången säger statsmännen oja, en del har socker i fickorna ifall att hästen skulle vara möjlig att tämja. Det är en högst neutral politik. Vi svenskar umgås med kraken i sämja. Han går numera i reguljär trafik. I vissa tidningar säger man noja. På rätt vi håller, men helst på rätt häst. Och hör den ökända hästen från Troja står odds i dessa dagar odäckligen bäst. Där Achilles fann terrängen ändå lavre skena hästen in med stor succé. Ty han börjar längta efter att få Le Havre innan han blev inställd på museet. Med femte ben rusa hästen och stad. Om jag ej fel tolkat grekernas Iliad, utav den utkända hästen från Troja drogs marschall Fors gamla vagn till Berlin. Till fots gick ledaren på Avenoja de l'Opera och kom fram till Invalin. Han sa goddag till Napoleon Bonaparte som lär ha vänt sig i sin sarkofag och frågat tänker monsieur Rubicona och gå på vattnet, det kunde inte jag. Då svara Adolf utan att skoja, det är jag som tagit in denna by. Det är den ökända hästen från Troja som just nu släcker sin törst ut i Vichy. Under Gustav Adolfs och kung Karls dagar stred hos svenskarna i eld och köld. Landet styrdes efter sina egna lagar och ett lejon bar det i sin sköld. En igelkott är blivit symbol för vårt land, men jag vet en som är mer aktuell och sann. Det är den ökända hästen från Troja, av demokraterna sadlad och skod. En samlingskrake för slott och för koja, med stora skygglappar rädd att bli beglodd. Vårt gamla lejon blev fort pensionerat när Hesa Fredrik för första gång tjöt. Av Bagge blev det till får ondulerat, det utav Rytger fick Essen stackars nöt. Men har det snart ej gått upp för det loja i hela världen, både fattig och pamp, att det är den utkända hästen från Troja som hela tiden har kallats för min kamp.
Ja, Karl Gerhard, han visste vad det var frågan om. Och vi får vara vaksamma, för det är farliga saker som händer runt om oss. Vi kan se ut i Europa där det gamla nazistvänliga Ungern nu bygger murar för att hindra folk att ta sig vidare. Jag kan inte tro att någon annan än väldigt välbeställda människor vill flytta till Ungern. Jag känner många ungrare, fantastiska människor. Sen finns det de här som har skit under naglarna, som nu i Ungern i gammal tysk anda förbjuder fri press, förbjuder demokrati och ingångna avtal skiter de fullständigt i. Detta ledde ju till 1945 att Ungern ockuperades av en annan stat med mycket taskig moral när det gäller demokrati, nämligen gamla Sovjetunionen. Och Stalin, han tog ingen hänsyn till att många hade kämpat på hans sida i Ungern. Han drog alla över en kam. Ungern förvandlades till en satellitstat under Sovjetunionen. Och 1956 så tröttnade de ungrare som ville ha en demokrati. Plus en stor samling utav gamla pilkorsare. Alltså pilkorset, det var ju en nazistisk organisation. Alla fick de ju inte reda på vem det var. Det försvann mycket papper i Ungern alldeles i krigsslutet. inte bara papper utan folk och fä försvann. Och 56 så var det dags att gå i revolt. Jag var 11 år då och minns hur man satt vid radion och lyssnade. TV:n hade inte börjat att sända. Hur folk stred på gatorna och sedan kom flyktingströmmen. Jag minns i Göteborg, i arbetarkvarteren där jag växte upp, hur vi samlade ihop kläder och gick och lämnade nere på Stampen där det skulle bli mottagning av flyktingar. Jag vet att kommunen gjorde en jätteinventering av lägenheter. Hur ska vi hjälpa dem? Jag vet, folk öppnade sina hem för flyktingströmmen. Och så kom den. Alla dessa som hade kämpat på gatorna, som hade haft hemska strapatser för att kunna nå till detta kyliga land i norr. Men jag tror de blev väldigt förvånade över vilken värme de blev mottagna med. Jobb fanns det gott om. Det var inga problem att få ett jobb. Och många av mina vänner som kom hit som flyktingar, de blev egna företagare och har lyckats otroligt bra. Deras barn har fått gå i högskola och studerat och är idag människor i staten. Och de flesta av de vännerna jag har hamnade faktiskt politiskt. Dels som folkpartister och dels som moderater. De kunde inte tänka sig att socialdemokrati var någonting annat än något socialistiskt. Och jag får ju säga, i Göteborg i alla fall, så var Folkpartiet väldigt skickliga på att plocka in dessa människor som ofta var välutbildade, som kom hit och få in dem i sina led. Och de gjorde det med finess och bra. Många hamnade naturligtvis i dåvarande högern och i socialdemokratin. Och inget fel i det. Var och en ska ha rätt att vara den politiska enhet som man tycker man har mest ihop med. Har aldrig vänt mig mot det. Men när det börjar att bli såna här 50 kolonner inom partierna, då reagerar jag. Och inte bara jag faktiskt. När man har läst HD i veckan så förstår man att det finns intelligenta människor i Ungmoderaterna som förstår att Peter Kovacs utfall, att det går bra att samarbeta med Sverigedemokraterna. De reagerade starkt med insändare. Den politiska oppositionen i Höganäs har haft insändare 2 dagar i rad. Men Peter Kovacs, han skakar på axlarna och säger det kan väl inte vara något med det. Jag tycker det är alldeles vansinnigt med det. Och skälet ska jag ge här varför jag tycker det. Peter Kovacs pappa kom hit 56 tror jag. Kan vara 57 också. Som flykting från Ungern. Han flydde undan ett samhälle som han inte kunde stanna i. Jag vet inte hans bakgrund. Jag har inte forskat noga i den. Om det är bland pilkorsarna eller ibland de som bekämpade socialismen i Ungern. Oviktigt. Spelar ingen roll. Han kom hit, skaffade familj och fick barn. Bara Peter Kovacs är en. Peter Kovacs, han gick i skola. Hans mamma var lärarinna, så jag förmodar att han fick en bra uppfostran. Han hamnade sen på Höganäsbolaget och har de sista 15 åren, tror jag det är ungefär, varit yrkespolitiker. Framgångsrik sådan, måste tilläggas. Och han har gjort mycket roliga grejer och bra grejer för Höganäs. På olika sätt har han satt Höganäs på kartan. Absolut. Och det värsta av allt är nu att han sätter sig i knät och vill samarbeta med Sverigedemokraterna. Ponera Peter Kovacs att Sverigedemokraterna hade varit vid makten 1956. Då hade du aldrig blivit född, i alla fall inte här. Du hade inte fått en chans, din pappa, att komma in i det här landet. Sverigedemokraterna vill dra ner rullgardinen. Nu förstår jag inte hur du överhuvudtaget ens kan tänka tanken att samarbeta med en organisation som är så nära anknytning till nazismen och dess idéer. Tro inte på vad de säger. Lyssna istället och värdera. Vissa människor får bildning och använder den. Vissa har inte bildning och försöker inte ens att skaffa sig en kunskap. Man bryr sig inte om historien. Peter Kovacs har inte uppfattat att hans existens beror på att Sverige hade öppna gränser mot flyktingar 1956. Och det var många tusen som kom. Vi ställde upp då, precis som vi gör idag. Jag kan öppet erkänna att jag inte är förtjust i all invandring heller. Den är för oorganiserad. Men att ställa organisation emot värdet att få hjälp undan krig och elände, då kan jag inte kompromissa. Under de 8 år alliansen satt och åren innan, så tog man inte det här med invandring på allvar. Man planerade inte för det. Och det får vi lida för nu. Men i gammal trogen högeranda så förser sig folk med pengar på flyktingarna genom flyktingförläggningar privata. Vi har ju våran kära Bert Karlsson, gammal politiker som vet hur slipstenen ska dras. Han skor sig. Men Peter Kovacs, som idag uttalade sig i dagens HD om att glädjas åt att Höganäs har kommit över 25 500 invånare och lite till. Kanske 60-70 av de här invandrare. Vem vet? Och då har ju det hjälpt till att fylla upp dina mål. Fler invånare ger mer pengar, säger Peter Kovacs i dagens HD. Den 10/7. Så han kanske inte ska vara så jävla ledsen. Men håll dig borta ifrån de krafter som förstör. Sverigedemokraterna är inget demokratiskt parti. Det är en böld på den svenska demokratin, enligt mitt förmenande. Och de flesta sverigedemokrater jag känner, jag ska inte nämna några namn, men några har faktiskt inte mycket till hjärna i huvudet. Det har de supit bort. Nej, det är så, Peter Kovacs, att det kvittar hur mycket bra grejer du har gjort om du inte går ut och öppet tar avstånd från Sverigedemokraterna, så kommer du bli ansedd som en av dem. Om de så får 30% av svenska folket, så ska vi kämpa mot dem. Och göra det på ett mycket vettigt sätt. Och jag tror, Peter, när du sitter på din vingård nere i Ungern, så ska du veta att Karl Gerhard, han hade mycket rätt.
Vill du ha en riktigt rekorddelik här, en som högst frankil och helt pålitlig är, alltid snäll och fin och arbetsam för två, och en fröjd att kika på. Jag vill ha en kär så flitig som ett bi, med duktig portmoné och fullt med slantar i, en som inte alltid springer hit och dit och säger ja till snus och sprit. Ja, då är väl inte jag den riktiga för dig, som är så lat utav mig och så jämmelig. Aldrig kan man veta vad jag håller hus och brukar sprit och nyttja snus. En annan sak som alltihopa krånglar till, det är ju detta att jag faktiskt inte vill. För även om jag vet att du är rik och grann, så vill jag hellre ha en annan. En som är ganska ful och fattig som en lus, och älskar skratt och glam och trivs och leva bus. Inte heller är hon särskilt klok och vis, och inte sexuell precis. Men det tjänar inget till att diskutera smak. Den ena tar sig fram, den andra tar sig bak. Den ena tycker si, den andra tycker så. Sånt där är svårt att ändra på.
Ja, det var Allan Edwards. En riktig kär. En riktig kär. Det är den som står för sannhet, demokrati, framåtskridande och spottar på rasism och fascism. Nej, vi ska ha bra företrädare för våran kommun i Höganäs. Det är den väl värd. Och oppositionen får fan mig ta och rycka upp sig lite här, tycker jag. Både det ena och det andra. Man kan ju börja med att ta en liten stillsam promenad på våra ålderdomshem och titta, både de kommunala och privata, och se hur personalen har det där. Och känna lite på alla goda dofter som slår emot en när man kommer dit. Är det så ni vill att våra gamla ska ha det? Eller ska man ge personalen möjlighet att göra sitt jobb, vara mänskliga och se till att våra gamla får den ålderdom de har kämpat ihop till, för att ni, kära politiker och andra, ska ha det bra? Det finns folk som ska klara sig på 7500 kronor i månaden. Hur står det i förhållande till exempel ett kommunalrådslön som är lika hög som en riksdagsman och följer index, som behöver inte ens förhandla om sina löner, om de sen är värda det eller inte, det är det ingen som säger någonting om.
Häromdagen utan päls kom till Bromma Orson Welles. Alla tullarna ropade i hamn som i tredje man. Det blev kroppsvisitation och man fann en miljon. Han i struven denna melodin sytt in. Och det var den tredje mannen, själva han, en stor och grann. En kvinna som skockade sig kring hamnen, som en gång var Ritas andra man. Hon till Myrna Leuner sagt, skilt för andra gång. Du kan säkert få en ny garçon om du tar lektioner i att spela cittra. Fåglarna det kvittra och kvinnorna det glittra i fjädrar som det övertaget av någon hand. Tjusan vad det viftas, på var väg det lyftas, skiljas eller giftas med sin tredje man. Singoalla har jag sett, det var tårar, blod och svett. Edvin Adolfsson, han var tattare, något mattare. Var nog filmens titelroll, Viveka, ett svartögt troll. Hon såg ut som ett slags maskistjej på väg till ett träff med tredje mannen. Stomatol var hon på tannen. Undra på att hon snart fann en kis på glid med eget sagoslott. Alf Kjellin blev mjuk som vax när hon rullade stan. Med både höft och ögonvidorna, hest för honom ljög hon. Jag kan spela cittra mens jag vaktar kryttra och dansar som Anitra. Jag är så hållig, våldigt farlig och så grann. Vill du se min täckhet, så kryp under täcket, för jag tröttnar säkert på min tredje man.
Nu har lyssnat till programmet Glömda minnen i Radio Kärnan 9,2 i Helsingborg. Detta program ingår i en serie i ett EU-projekt som heter Forgotten Memories. Ansvarig utgivare för programmet är jag, Bo Magnusson, radiotekniker.
Är Ingvar Björnlund.
Och vi hoppas ni följer våran serie. Tack ska ni ha för idag.